I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Antagonia. Dagens gäst är författaren, regissören och skådespelerskan Bahar Pars. Och innan vi börjar så vill jag säga att vi påminner om att...
Hur ska du säga Bahar Pars istället?
Bahar Pars, okej. Okay. Ladyboss.
Men säga mitt namn, det är okej.
Innan vi sätter igång vill jag påminna om att vi har en skrivarkurs i Berlin 8-12 maj. Och den kostar 6 000 för 4 dagar. Vi har plats för en eller två personer till att ta in. Och är man intresserad av att gå den så mejlar man cyrilochstig@gmail.com eller inboxar på våra sociala medier.
Det får ändå
i otakt med samtiden, ja, på Instagram Cyril och Stig, på Facebook. Och vad kommer vi gå igenom, Stig?
Alltså det handlar ju helt om vad är elever, vilka är eleverna, vad vill de? Alltså vi behärskar ju då egentligen alla områden, skriva filmmanus, romaner, poesi och teater, i alla fall också journalistik och teater, alltså dramatik. Så man kan säga att beroende på liksom vad det blir för elever.
Det är alltid så, det är gruppen som avgör ju.
Vi utgår från var och en, och vill man pyssla med sitt eget så kan man göra det, men annars ger vi uppgifter som det brukar gå på, och så går man igenom dem tillsammans.
Och man får räkna med att vi är mycket hårdare än normalt.
Ja.
En normal
och då är jag ändå...
Jag skulle vilja gå en sån till hösten skulle jag vilja gå en sån kurs med. Jag tror att det skulle vara jävligt kul. Alltså, ja.
Jag kör i Stockholm i höst.
Han som ser så värd ut, det är han som är god kock.
Jag kan tänka mig, så är det lite snällis. Han är en snäll person. Ja.
Tack.
Fint, vilket... Jag har med mig en present, alltså det är present nu liksom, det är bara, jag tyckte bara det var så roligt när jag såg det här, så tänkte jag, det här ska ni få, det här kommer passa er. Det här är till dig, Stig.
Sött.
Kan man liksom
salta häxor. Ja. Jag gillar sånt där.
Jag tänkte liksom salta häxor.
Det låter som namnet på någon film nu med eller någonting.
Nej, det känns som att det är såhär, jag tänker att det var liksom att ni är ju liksom två män som är ur samtiden. Så jag tänkte att det passade sig.
Före samtiden.
Nu får man definiera det som man vill. Då tänker jag att det här passar ju er, liksom lite häxor. För det, jag kan tänka mig att ni har liksom ändå kallat kvinnor för häxor antal gånger.
Ja, värre saker också.
Så jag tänker så här, här har du en häxa. En salt jävla häxa.
Och här ska du få något också som har en logga från Black Sabbath. Det passar ju med häxor.
Cyril, tack och stickan otack med samtiden. Jag tycker det är så jävla bra namn.
Ja, det är Stig som kom på.
Ja, bra Stig, jag gillar namnet. Det känns liksom som att, ja men då fattar man. Hade inte kunnat.
Jag såg att arvingarna försökte liksom de trodde de var smarta eller någonting, eller försökte parafrasera oss, kalla oss i takt med samtiden, kallade oss
arvingarna.
Konstnärspolare i Göteborg som skickade mig, kolla arvingarna affischerar.
Jätte. De fattade inget.
Men sen lärde Säpo mig ett trick så du ser vilka som varit inne och stalkat det på din Facebook, och då är sångaren i arvingarna ofta inne på min Facebook.
Är det så? De är ju jättepopulära.
Ja, men det är så här.
Salta häxor.
Dansband.
Det var det här som var min plan. Att ge salta häxor till grabbarna och se liksom så här, hur kommer det gå?
Okej, okay. Välkommen till skådespelerskan.
Nej, men tack. Men jag tänker det är roligt
att regissören på här.
Ja, att kvinnor krallas ju för så mycket saker. Det är liksom häxor och suggor och kärringar och kossor. Och det är så vi får namn på män som är...
Män kallas ofta grisar till exempel också.
Ja, en jävla gris liksom. Han var riktigt slemmig. Men det borde utökas. Hur som helst, ni får gärna kalla mig för en häxa.
Men du, Akta, apropå det här så såg jag, eller vi pratade om det om jag såg det, att du var aktuell med Johan Ajvide Lindqvist. Och i vår senaste podd pratade vi om att vi inte gillar magisk realism, så här onaturliga grejer.
Ni gillar inte.
Nej, men däremot tycker jag, all respekt till Johan Ajvide Lindqvist. Jag tycker att han...
honom.
Ja,
men du vet, jag är så rädd för skräckhistorier.
Mm.
Alltså, jag avskyr att bli rädd.
Mm.
Och jag gillar inte, jag var ihop med Nathalie.
Hon är jävligt duktig, måste jag säga.
Ja, det måste jag säga.
Trolig regissör.
Hon var intresserad av sådana här spökprogram på tv. Och jag är intresserad av fotboll. Så vi hade en deal att hon fick bara se en halvtimme spökprogram. Och jag fick se en halvlek. Sen var jag tvungen att gå ner på kvarterskrogen och se andra halvlek.
Jag fattar.
För jag, alltså mer än ett spökprogram. Då gick så 30 minuter långt spökprogram. Och så var det två stycken. Ja.
Jag förstår inte varför man ska dela sina intressen i ett hushåll med varandra.
Så när man måste respektera den andra har ett annat intresse.
Ja, alltså det är väl det som är typ... Alltså, det är därför det blir skilsmässor. Alltså jag förstår verkligen inte det här med tvåsamhet. Att man ska liksom leva med varandra och så ska man dela på allting.
Ja,
nu tittar vi på fotboll ihop. Spökhistorier. Men så, ja, det är helt sjukt i alla fall. Men...
Alltså, grejen är den att jag tycker att jag känner Carina Rydberg, va?
Vi har oftast varit tillsammans med mer välbeställda, så de har gärna, jag har gärna sett att de får dela vår ekonomi, men de har inte velat.
Just nu. Nej, men alltså, grejen var den att när Carina Rydberg skrev Nattens amnesti, som kom före den högsta kasten, den är så jävla hemskt otäck.
Mm. Ja, den är otäck.
Och så var hon i Thailand, och jag kunde inte sluta läsa den för den är så spännande.
Ja.
Och så jag ringde till hennes telefonsvarare. Det var, på den tiden fanns inga mobiler. Och klagade på att hon höll mig vaken hela natten. Så jag kunde inte sova. Ja. Jag kunde inte sluta läsa.
Nej, men alltså, det var ett speciellt projekt för mig också att spela in. Därför att... för det första så är det en jävligt häftig historia. Det är så här, vad händer när de döda vaknar upp?
Ja.
Och plötsligt vänder och kommer tillbaka hem.
Mm.
Alltså, det är inte så jävla kul.
Men, alltså, jag gillar zombiefilmer, jag gillar Thomas filmatisering.
Den är ju lite speciell också, alltså, hanteringen av de odöda. Det är nästan inga zombisar alls. Men...
Och så gillar jag när det är kusligt som Carina Rydberg. Det är inte övernaturligt i Carina. Ja. Jag tycker hon gör det som bäst, som liksom Hitchcock eller något.
Alltså, det här zombiegrejen i filmen kommer liksom väldigt sent. Alltså, hela grejen är att de döda vaknar upp och jag dör. Och sen så kommer jag tillbaka. Alltså jag är fortfarande på, jag är jättenydöd. Och då kommer min familj och hälsa på mig. Och så märker de så här, ja, alltså samhället kollapsar ju när de döda har vaknat. Och många vill ju liksom inte hem, de döda.
Jag har intervjuat Romero, han som är liksom skaparen av zombiefilmer. Och det gjordes ju som en del av den amerikanska medborgarrörelsen, att det är ett antirasistiskt tema.
John har ju fått den här frågan många gånger och han har sagt att det inte är det för honom. Att han har sagt att han bara leker liksom med tankar av att så här, vad händer om de döda vaknar upp? Och det tycker jag är mer intressant. Jag tror det är också så här, man vet inte vad man ska göra av de döda, så man lägger dem typ i ett förvar. Och då hade någon också frågat, är det liksom för samhället invandring att vi låser in? Då hade han sagt nej. Det är zombies som blir inlåsta. Så det är hans liksom. Men man kan ju tolka det som man vill. Men det här är faktiskt min andra zombiefilm. Min första zombiefilm var... Den var liksom så dålig så att den inte ens kom ut.
Är den där Fredrik Hillers?
Ja.
Där Jonas Malmsjö var med.
Yes. Alltså, älskar Fredrik Hillers. Det var min första
zombie. Som jag drog bort mitt manus från. Exakt. De här lallarna.
Ja, det var mycket lallande omkring. Men det var, där hade Fredrik den här samhällsgrejen liksom. Mm. Men det är ju svårt. Det var också en tid där man inte riktigt gjorde sånt i Sverige. Det var så jävla mycket diskmensrealism i Sverige som man skulle liksom. Men den här John Ajvide är i alla fall skitbra. Jag har en scen med en kanin som är väldigt, väldigt bra. Jag skulle vilja själv kalla det, kan bli en klassiker, den scenen.
Med all respekt för honom. När jag var i, det var någon gång när jag var i Buenos Aires, så på deras kulturdel på första sidan. recenserade de hans senaste bok på den tiden. Jag menar, och Buenos Aires, eller Argentina, ett kulturland till skillnad mot Sverige, så liksom blir recenserad där på första
sidan. Ja, ja.
De läser, jag tror de läser mest i världen.
Han är jättepopulär utomlands. Jag gjorde ju Lotten rätt att komma in på scenen. Alltså, vi är ju de enda som har fått sätta upp den på scenen. Det var när jag jobbade på Uppsala och var ihop med Linus. Då fick jag göra Flickan på Lotten rätt att komma in. Och nu liksom 10 år senare så fick jag liksom spela mamman. Så det var jävligt häftigt att det liksom kom ihop sig. Men de är också väldigt spirituella, hans liksom.
När går den här filmen upp?
Den har redan haft premiär. Den här premiär den 15, vad är vi? Nu är vi i april. 15 mars hade den premiär i Sverige. Den går nu. Hanteringen av de utdöda. Hanteringen av de utdöda. Och den tävlade i Sundance och öppnade Göteborgs filmfestival.
För annars har inte vi sett så mycket. Stig såg en man som heter Ove igår.
Ja.
Jag och son såg den för 15 år sedan. Och
ja.
Vi
nej, men det är nöjeri. Alltså det...
Ja, men det är Ove, det är det största som dels har hänt mig i min karriär. Och absolut det största som har hänt Sverige. Så att jag förstår ju att de andra grejerna kanske inte är... Det har inte slagit så.
Vi lämnar inte det, för vi går tillbaka till en som heter Ove. Men jag måste hänga vidare på det här med zombies. Både jag och Cyril har ju varit på Haiti. Han, när han var liten.
Jag växte upp där på somrarna. Det är med i diktsamlingen som du gillar.
Och jag var där 1982 när Baby Doc härskade där.
Min pappa kände Baby Doc.
Ja, och jag var där på en filminspelning. Och jag var intresserad av zombies här. För jag läste om zombies här och det fanns en snubbe. Det kom en bok, en kille som läste samtidigt med mig, som heter Wade Michaels. Det är en bok som heter Ormen och regnbågen. Han var utsänd av ett läkemedelskonsortium i USA.
Mm.
Därför att man hade konstaterat att en snubbe som var död förklarad på en amerikansk läkarstation, som dessutom hette Narciss, av någon underlig anledning, levde.
Okay.
I en stad. Och han hade ju då dödförklarats. Och man upptäckte att det fanns människor som hade begravts. Och jag var på begravningar. Och de är enormt spektakulära. Mm. Alltså det finns då det döda stad utanför Port-au-Prince. Ja. Det är små lekstugor i såna här pastellfärger. Och så är det små svarta barn som springer omkring på taken i solnedgången. Det är jävligt vackert, va?
Och jag var ju på den mest upp natten när de bet huvudet av hönor och drack blod.
Spisat, va? Och så kommer du och så här korteger med skrikerskor som skriker.
Exakt, exakt, exakt.
Och folk som sjunger. Jag tyckte de sjöng Il fait chaud, det blir kallt, det blir kallt. De sjöng Il peut voir, han kan se.
Min Ukraina bok inleds ju med att jag och sångaren i mitt gamla band i tonåren, händerna på täck i vår gamla punkband, Johan Båt, som idag är regissör och dokumentärfilmare, han har gjort den här filmen om helikopter som finns på SVT Play. Och nu ska han göra en dokumentär eller pitcha en serie om med Vatain, det här death metal bandet. Och då ska jag i den filmen vara någon form av Ciceron som leker med okkulta myter. Så den Ukraina boken inleds med att vi planerar en resa till Haiti och sen via Los Angeles där vi ska träffa Kenneth Anger som är brevväxlare med.
Det är ju skitkul med sånt. Jag menar, alla kulturer har ju sånt där. Det är ju bara Sverige som har tryckt undan allt på grund av protestantismen.
Men det här med Haiti så är det ju, tyvärr är det nu är det ju fullständigt kaos. Gängen har tagit över. Kenya som har de hårdaste soldaterna i Afrika. FN har ju skickat ett beslut att de ska dit och styra upp, men de har inte ens vågat åka än. Det är någon där heter de inte jordgubben, där har de lite manligare namn. Barbecue heter
det. Ja, barbecue. Ja, nej, men alltså de var ju, alltså man fick ju, när man mötte de här Tonton Makotes, va?
Hemliga gata. Polisen.
Alltså de är speget som blåsa ögon och kalashnikovs.
Ja, de satt ju på farsan en kalashnikov i magen.
Ja, men då får man, då tittar man på dem och så nickar man och byter trottoar.
Man får inte titta i dem i ögonen.
Nej, för att då
blir de nervösa.
Jag skulle bli göra så många fel.
Nej, men och vet du vad jag gjorde? Det här är tungt. Det fanns ju, vi bodde i Petromir ovanför Port-au-Prince.
Ja, du hade pengar då.
Det var ju rika ort. Ja, det är en rika ort. Och alla barer är bordeller. Och jag är inte mer prostituerad, va?
Nej.
Men det måste jag ju säga då till de här killarna innan. För de sitter ju där med solglasögon. Och så säger jag så här, ursäkta mig, jag kommer från Sverige och jag har en flickvän. Jag tänker inte ligga med någon.
Jag var ju sån...
Kan jag få komma och bara dricka? Åh, vad schysst du är som säger i förväg.
Det var ju hela...
Vi bjuder dig på rom och cola.
Det var ju hela stan. Jag bodde i centrala Port-au-Prince, men där var det ju ungefär som så här, typ rockstjärnor. När jag klev ut taxi så kastade sig, jag var ju bara 13 år, så kastade sig hororna över mig. Hotellpersonalen fick komma in. Min brorson då hade lärt mig, säg I rather fuck a cat. Så jag gick runt där, I rather fuck a cat.
Nej, men alltså, grejen var ju den att jag, de var ju så trevliga mot mig, va?
Ja.
Och jag skulle förklara för dem vad snö var för något. Du får nog ha sett det på filmen.
Ja.
Så jag sa ju till dem att hämta isbitar ur frysen, va? Och alla fick hålla isbitar, och tjejerna gjorde ju stripshower. Jag var enda gästen. Ja. Det fanns inga gäster, jag var ensam. Och då skulle jag säga, så här känns snö. Oh, man kan inte leva i ett sånt land.
Nej, det kan...
Och de var ju liksom jättetrevliga mot mig. Och så får jag höra, ett halvår senare, att det hade kommit ett virus som då hette HTLV-3 till USA ifrån en klubb som låg i Petionville som hette Byblos. Och det var ju där jag var.
Det var bögbordellerna, tror jag, som drog det.
Ja,
det var ju bögar också.
Det var väl HIV, då,
ja,
eller hur?
Det hette ju HTLV-3 först.
Mm. Ja, det har rätt.
Jag var ju på grund av min goda moral.
Ja.
Så räddades jag.
För fan alltså. Skålskrik. Ja. Det var bra. Vill du ha vatten?
Okay.
Ja. Annars hade det varit kört för dig. Hade du
patient
zero i Sverige som hade tagit med dig.
Ja, men
jag tycker det är så häftigt att man kan gå tillbaka med sådana här virus och liksom hitta källan.
Ja, visst.
När det bara...
Nej, fast jag tror att en teori är att du var en kvinna i Afrika som hade sex med en apa. Och sen på något sätt har du kommit från henne
möjligt att det var en
till Haiti.
Det
måste och sen på Haiti var det bögstewarder som alltså hade sex på bögbordellen och drog det till San Francisco.
Ja, precis. Så var det.
Det var ju från alltså, vi vet ju att det var från en apa.
Mm.
Att det var någon avföring eller något. Jag tror inte att det var en kvinna. Alltså, det är bara män som gör såna grejer. Alltså, nej, jag lovar dig. Jag kan alltså gå in och satsa mitt hus på det här. Att det inte, alltså,
ja, det är, men jag köper den teorin.
Ja, det är ju män som måste stoppa in saker överallt.
Jo, man har hört på grekiska landsbygden med jätter och allt.
Ja. Så att det är...
Det är liksom, det är nödvändigt.
Jag tror liksom, ja, hur som.
Ja.
Intressant, det här... Kul. Och
ja, nej, men alltså, vi går tillbaka till den här man som heter Ove, för jag har inte sett den. Va? Och jag kommer precis med en bok som heter Högt och lågt.
Mm.
Och för att sammanfatta det, jag ser ju inte det rakt ut, men jag upplever att det är ett problem med det här med kultur. För man måste ju säga att jag håller på med högkultur. Va? Alltså, litteratur för en ganska liten grupp. Elit, kan man säga.
Men,
ja, även om jag då är kanske känd bland ganska många människor för att jag uttalar mig om olika saker i tv och så.
Ja.
Men jag vänder mig till en ganska liten publik. Och jag tycker ju då att de sista 30 åren så har den så kallade högkulturen blivit sämre.
Mm.
Medan den så kallade lågkulturen har blivit bättre.
Mm.
Och då måste ju någon försöka förklara varför.
Mm.
Och det är det jag försöker göra. Och då är en man som heter Ove ett ganska bra exempel på en film som är bra och som når många människor och som säkert påverkar människor också.
Jag vill nog säga att filmen är bättre än boken. Sen all respekt till Fredrik Bengtsson, han under pandemin, Backman gav 2 miljoner till pandemin. Ja. Så det vore hyckleri av mig och inte tack.
Nej, men jag tycker också att boken är jävligt bra, men att jag tror att jag vet varför filmen är bättre. Eller liksom vad jag har plockat upp av folk och så. Och det är helt enkelt för att min karaktär är mer utvecklad i filmen.
Ah, ja.
Än i boken. För att Ove har liksom ingen riktig antagonist i boken.
Mm.
Som han får i filmen.
Okay.
Och jag vet att jag jobbade väldigt hårt med att liksom dels inte göra Parvanes stereotyp. Men dels också att hon skulle vara likvärdig Ove. Att hon skulle ha lika mycket ilska som honom. Och det är liksom där de kan mötas.
Mm.
Och det tror jag kanske gjorde det. Att det
funkar. De har ju
också gjort den amerikanska versionen. Man Called Otto. Som är med Tom Hanks. Som är liksom en jättefin film. Men för mig lyfter den inte på grund av just den anledningen. Hon som liksom spelar min karaktär i den. Hon heter Marisol. Hon är från Mexiko. Men det är liksom att hon kommer aldrig upp till den där ilskan. Så det är bara en person som går runt då. Liksom. Hon är bara emotionell hela tiden. Ja. Så jag kan få ge lite eloge till mig själv där. Jag tänker liksom att det var... Nej, men jag tänkte mycket på det. Liksom att när man ska liksom möta en man som är arg. Liksom, hur möter man... Alltså, man kan ju aldrig lägga sig under, förstår du? För då förlorar man ju. Liksom, för då vinner deras ilska. Ja. Man måste liksom alltid möta deras ilska med antingen mer ilska eller en jämlik ilska. För då skapas respekt.
Mm.
Det är liksom gatans regler. Och det var liksom den jag använde mig i, Ove.
Mm.
Med liksom relationen mellan mig och Ove, tycker jag. Ja.
Ska vi ta kortfilmer då?
Tyckte du om filmen då?
Ja!
Ja.
Kul. Det är därför jag tog upp det.
Ja.
För jag menar att vi i den här så kallade fina världen
ser
lite grann ner på populärkultur. Samtidigt har populärkulturen blivit bättre.
Ja. Alltså jag är ju själv...
Det var inte jag började med på svenskan att jag ändå... jag fick den rollen. Vi har letat efter någon som, det, som kan skriva på understräckanivå om någon som John Lennon.
Men vi är ju inte väldigt, det är ju inte så många som kan röra sig i de båda världen. Och folk har ju så jävla mycket prestationsångest och det är så pretentiöst och det ska vara så här. Och så är de så jävla rädda och sen vågar de inte skapa.
Den här kulturvärlden är så pretentiös.
Ja, den är skittråkig. Jag är också, men jag minns ju när jag såg dig första gången, Stig. Då var jag ju, sökte jag ju mig lite till den här finkulturen. För jag kom ju från förorten och jag ville någonting annat. Jag ville liksom in på scenskolan, jag ville göra en klassresa. Och det här var långt innan jag träffade Linus och verkligen gjorde en klassresa. Men jag ville liksom in, och då var jag ju på teatertribunalen. För det var liksom det enda stället som tog emot mig. Och då var det så här diktkvällar och då var det en läsning och så var du där.
Aha.
Ja, det minns jag. Väldigt, väldigt väl minns jag det.
Det minns inte jag, när var det?
Nej, jag minns till och med att du tittade på mig och log. Och jag var så här...
Jaha,
jag kände mig sett, tror jag. Okay. Alltså jag var så här, vad fint. Så det var väldigt, väldigt nytt för mig att vara i den här kulturvärlden. Och att man fick dricka vin samtidigt som man lyssnade, tyckte jag också var så här.
Det var.
Så det är liksom, det har ju hänt så mycket sen dess. Men ja, med det sagt så det kommer jag ihåg. Och sen har man gjort sin klassresa liksom. Men ränderna går ju aldrig ur, så är det ju. Man måste tala till folket också.
Ja.
Det måste man. Jag älskar ju TikTok. Jag följer ju jättemycket intressanta saker på TikTok.
Mm-hmm.
Och jag märker ju när jag säger det till folk, då är det alltid så här.
Ja.
Tittar du på TikTok? Det är väldigt förminskande sätt att säga så här. Och är det inte bara ett gäng liksom kids som dansar? Och jag tycker det är så synd att liksom eliten inte förstår. Det finns en helt annan värld där ute som kan underhålla på ett helt annat sätt. Men det är väl antar jag därför vi har träffats.
Ska vi berätta hur du och jag lärde känna varandra?
Ja, jag tycker du ska göra det, Cyril.
Ska jag berätta?
Ja.
Ja, jag kommer hem från Sofia, Bulgarien för 2 veckor sedan. Och så får jag ett mess på Instagram. Hon bara, jag läser dina dikter mycket bättre än Ola.
Jag sa inte exakt så.
Jag ska läsa din uppföljare till slå mig så hårt du vill. Jag bara, Ola, folk pratar skit om honom och säger att han har dåligt rykte och så här, men det är en man av folket. Han har gjort mig till Sveriges mest streamade poet. Så jag bara, hur ska tjej varför ska jag byta ut det konceptet mot en tjej? Nej, men du och Ola är för lika varandra. Jag har också en tuff bakgrund.
Lyssna, så här. Jag ska säga min teori, vad som hände. Dels är det så här, när jag hör någonting eller ser någonting bra så säger jag alltid till. För det måste man. Jag tycker det är ens uppgift som konstnär, som känd, och säga till någon annan, jag uppskattar det där jag såg. För det är så jävla hårt att skapa. Och liksom. Så att när jag läste den här, jag lyssnade på ljudboken, för jag har reklam till Storytel, men jag tycker väldigt mycket om Storytel, jag får liksom igenom, och den kom upp som att så, men den här skulle du tycka om, bara har rekommenderat det, och jag tänkte, men fan, det är som en boll i munnen, och det var lite Tarantino och så här. Den här Cyrilla, jag hade hört om honom liksom lite du har ju alltid varit i bakgrunden. Ja, men jag sätter på och lyssnar. Alltså i 2 dagar så var jag liksom, jag hamnade i en värld, och det är väldigt sällan det händer nu för tiden. Det var liksom Cyrils värld, de här orden, och det var ett fantastiskt bok. Och det är en otrolig diktbok och ditt liv och allting. Men sen så kände jag hela tiden att all eloge till Ola, han läste sjukt bra. Men jag var så här, texten är hård, Cyrils liv är hård, Ola är hård. Jag kunde liksom inte ta bort Ola ur mitt huvud. Alltså jag var liksom, det är klart att det färgade ändå texten. Så jag var så här, han är en bad boy, Ola är en bad boy. Det blir liksom kaka på kaka.
Mm.
Jag borde läsa den.
Mm.
För jag är liksom någon, man skulle aldrig tänka sig att jag skulle läsa din
Sen
så jag måste säga det till honom.
Sen säger jag det till mitt ex Julia då, som säger, hon bara, ja, men det är en lysande det. Och så tänker jag, nej, hon ska nog inte få läsa dikterna, men jag har ju den här novellen och den här gangsterbitchen som brukade flyga med Marbella två gånger i veckan. Uh-huh. Ja, hon nämns i diktboken, hon som brukade suga av mig på flygplan och sånt när jag lade en hoodie över. I alla fall.
Uh-huh.
Och den ska bara ha på läsa, tänker jag då.
Uh-huh.
Sen är det en persisk kille också, fotograf, som gör en dokumentär om mig och Stig med sin kompis Robin, som heter Amir. Och han ska göra en kortfilm på en av dikterna, Stockholm, som ska handla om, egentligen som dikten gör, om staden. Men Amir har ju också sett mig nu på nära avstånd i flera år, så han ville göra, när jag såg manuset ska inledas med, och då tänker han på den där tjejen med vindslägenhet, hon ser ju ut lite också som Bahar i Vasastan, där du är, som han ska göra, och det är henne tror jag Amir tänker på, att hon ska,
jo, men
liksom,
det där är mer vanligt,
den ska, inledas med att hon precis haft sex, sen ska hon slänga ut honom och bara, ja, men det här funkar inte, vi kan träffas en gång i månaden, men det går inte att ha en relation med dig. För som Amir och Robin säger då, så här, när
du får ta det med min agent, ser du.
När vanliga människors liv slutar jobba, då börjar du jobba och sen är ute i natten och sådär. Så att där har så jag tänkte ge Bahar till Amir då, i alla fall. Ja. Så jag bokar i alla fall.
Vi går ut. Det jag tyckte var roligt, det var Cyril svarade direkt och sa, jaha, okej, har du någonting jag kan lyssna på? Jag tror inte du visste ens vem jag var. Har du någon, du var så väldigt artig, har du några ljudreferenser eller tidigare verk jag kan få lyssna på? Då jag, alltså orten bara var så här, alltså lyssna, jag gav dig en komplimang. Det är så här, don't overdo it. Alltså. jag var så här, det är stort, jag var så här, jag gav mig själv. Men så förstår ni? Jag var så här, jaha, får jag se på ditt CV? Och då bestämde jag bara ses. Så var jag så här, men gud, det här är ju min broder.
Ja, men jag ska berätta vad som, den kvällen, dagen innan vi ska ses, då går jag ut så här, Kurdo Baxi, han har ju varit i en klubben och så här, vi ses någon gång var tredje månad och stämmer av världspolitik och pratar socialism och om det är någon fängslad journalist man kan hjälpa, så och tar en öl, bara en, för han har tvillingar, han skulle aldrig vara full, säger han. Jag är noga för att poängtera. Ja, fast så då tänker jag, men han känner ju alla från Mellanöstern. Han bara, känner du Bahar? Han bara, ni är som gjorda för varandra. Nu är det dags, du settle down. Du kan inte leva så här. Kolla på mig. Jag har varit tillsammans med samma kvinna 17 år. Nu jag är lyckligare än du. Och jag bara, fan, det ligger något i det. Så börjar jag göra research på det. Så ser jag att jag har samma fotograf, Annika Aschberg.
Ja.
Då ringer jag så här, Annika, det här kanske är en dejt. Så jag ringer Annika, hon bara, du ska ut med Bahar. Hon bara, det går ju inte. Vadå, det går inte? Ni är precis likadana. Ni har samma energi. Inte för att du slår kvinnor eller hon slår män, men ni skulle slå ihjäl varandra.
Men det gjorde vi inte.
Nej, det är tvärtom. Sen ringer hon bara, och sen hon bara, då har jag ju varit, jag har inte druckit sedan januari, för jag har mina perioder där jag inte dricker en droppe och bara jobbar. Men sen har jag åkt till Bulgarien för att skriva. Sen där, första kvällen i en bar, stötte jag ihop med Bulgariens motsvarighet till mig själv, en författare som heter Igor. Så då började han och jag fest. Nästa dag stötte jag ihop. Det var så här som
Det var liksom hände typ tre dagar.
Ja, men det var typ såhär, för svenska outcasts, folk där har gått snett någonstans. Så nästa dag träffade jag en svensk gangsterbitch. Tredje dagen hängde jag med en svensk dokusåpa-skådespelare och åkte dit för att jobba på någon såhär outcallsen. Fjärde dagen hängde jag med Margit Richner, författaren. Så då blev det ju dricka. Och sen, då har jag precis kommit hem. Så då tänkte jag, jag ska ändå sluta dricka på måndag.
Frågade ju dig, bara, dricker du? Jag känner inte honom, jag har ju bara läst hans bok, att han har problem med boosten liksom.
Klockan är bara 12.
Du bara, idag kan jag göra det för att jag har redan festat. Jag bara, okej, okay, så jävla missbrukar. Svar.
Annika, hon bara, då klockan ett, hon bara, Cyril, har du druckit? Jag bara, jag hör på att du ljuger. Jag bara, okej, en drink, en Bloody Mary bara. Hon bara, gå och lägg dig nu. Hon dricker ytterst måttligt bara.
Ja, jag dricker ju inte så mycket. Jag är liksom, jag aktar mig för missbruk, för att min pappa har varit missbrukare och så här, så jag är jävligt försiktig.
Ja, jag vet, du berättade. Sen dagen, men så här fall, och då klickade vi alldeles utmärkt den kvällen.
Ja.
Och
när men då sa jag också till Cyril, men det här minns jag, då sa jag till honom, jag bara, du ska lyssna på mig, jag har ett meddelande till dig. Du ska lyssna på mig, du måste liksom tagga ner. Kommer du ihåg det?
Nej.
Du vill inte. Alltså, du måste zip your mouth. Och liksom, om du ska mot eliten, så måste du du måste ha disciplin.
Ja, 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 men det har hon sagt. Hon bara, för nu jobbar vi dagen efter.
Ja, vi ska jobba ihop.
När vi har haft den här kvällen så då är vi inne i fyra olika projekt.
Ja, nej, men vi kommer jobba ihop. Men
dagen,
det är liksom...
dagen efter ringer Annika, hon bara, hur gick det? Jo, men det, vi ska redan börja jobba idag. Ja. Hon bara,
ja.
Du måste städa. Ska hon komma till dig? Du måste städa.
Ja.
Och kommer jag ihåg att en polare till Linus drog mig dit på någon fest. Och då har jag träffat dig, ja, dig där någon gång. Och då var det väldigt rent. Så jag bara... Ja, men jag kan inte städa i flera timmar som det skulle behövas. Det är omanligt också att ha så städat. Hon bara, skyll dig själv i sådana fall. Jag tycker du ska städa nu.
Det var det värsta jag sett i hela.
Ja, jag bara, men då hade jag ändå städat en timme. Sen kommer hon så här, bara, som en liten general.
Nej, alltså, jag tog inte ens av mig skorna. Jag bara...
Hon bara, det är tur att vi inte är tillsammans.
Nej, jag hade aldrig gått. Nej, alltså det finns inte en chans. Du hade inte liksom, det hade inte gått. Så jag hade inte kunnat vara ihop med. Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså jag ser tvåsamhet, så här, vem städar hur. Och egentligen, alltså säger min kille, men så här, bo själv då. Alltså,
nej, men exklus här, om det är så jävla viktigt för dig och du inte kan städa, då får ja. Hyra en städerska.
Nej, men det handlar om liksom att man lägger saker, att man är bara såhär vissa. Men det där, Cyril, jag såg, det ska vi också få ordning på. För så där kan du inte, men, så där kan du inte ha det.
När jag var med Nathalie, det hade vi uppdelat att hon städade,
ja.
Jag diskade, jag jobbade som diskare,
ja.
Och skötte tvätten,
ja.
Det
är fint.
Jag har lagat mat i alla mina, jag tycker det. Men då tycker de också att även där i köket så skiter jag.
Nej, men ja. Men det är bakom disken, det är
liksom,
diskborsten, det är sånt som ni inte ser. Killar ser inte sånt.
Jag tror att vi inte gör.
Nej, men alltså, för fan, lär er.
Nej, vet vad det är? Alltså, vi har andra tappar och stavar.
Ja.
Det är det. Ibland tänker jag om det verkligen inte är så.
Som jag lärde min dotter säga till sin mamma. Det är en världslig sak.
Ja, men alltså, grejen är den att ni är till för att leta nötter.
Detaljseende.
Ett till för att fånga mammutar.
Ja.
Och då brukar Nathalie säga, men var är mammuten?
Fan. Ja,
den är fan utrotad, det var inte mitt fel.
Alla, men, alltså, det ligger ju någon sanning i det.
Ja.
För jag menar, då menar jag alla, och mina syskon är tvillingar, tjej, kille, så jag är liksom uppväxt ändå i ett hem där det har varit ganska jämlikt, men jag ser ju, det är samma skillnad där. Ja. Så det kanske är någonting biologiskt, inte biologiskt, men vi har ändå fötts med det, men vi måste lära oss. Det är på tiden att vi börjar ändra den genetiken. Men vi ska få ordning på Cyril, för att så här, det går inte. Han ska få liksom arbetsro, jag ska göra skrivbord till honom, det ska liksom bli ordning.
Ja, igår sa hon på telefon nu ska du ligga lågt i två år, sen ska jag ta det till toppen. Du ska göra som John Lennon, du ska bli antingen bli ihop med Annika Ashberg och ta hand om hennes unge, eller så går du tillbaka till Julia och ta hand om hennes unge. Jag bara, Annika har känt mig som 19, hon vet för mycket skit, hon skulle inte vilja ha.
Nej, vi måste få ordning.
Gå till Julia, alltså, hon ligger bak, baka bröd.
Bestämma själv, det är så här, antingen det är liksom, det är disciplin på mig, alltså Linus lärde mig disciplin, alltså det var helt fantastiskt att vara ihop med honom i 10 år, då lärde jag mig liksom att så här, oj, alltså rutiner, då hade jag gått sen skola, men ändå det var ändå lite stökigt, men där lärde jag mig så här, det här om man vill till eliten, det är som sport, du kan inte hålla på liksom och tjabbla bort det med, du vet, om jag dricker så kan jag festa 4 dagar, så kan jag jobba på 2 veckor. Du vet, måste jag liksom... Och när jag förstod
på
det där, att det är atlet.
På Ibiza, säger
de till mig. Nej, men alltså, det krävs ju... Och det bråkar jag ju med Nathalie om också lite grann. För, alltså, de första åren för mig så var det så jävla mycket arbete, va?
Ja.
Men jag var hela tiden ändå på gott humör, va? För jag visste att det krävs. Och du betalade ett ganska högt pris för att du fan är ganska fattig i början.
Mm.
Och samtidigt så är det ju så roligt när det väl funkar, va? Och nu är ju hon då oerhört framgångsrik.
Mm.
Och jag är väldigt glad för
henne. Ja, hon är jätteduktig.
Och för hon var ju då väldigt bra då när vi var ihop också.
Mm.
Och jag såg ju att hon hade kvaliteter som inte jag hade. Hon hade mer känsla för rymd, va?
Mm.
Och rytm och så. Mm. Jag är bra på personregi.
Mm.
Det är jag bra på. Men allt gjort det där andra, det är inte jag lika bra på. Mm.
Om man,
om man jämför mig med, låt oss säga, Torsten Flink, när han var bra.
Men varför tog det slut mellan dig och Nathalie?
Ja, men det var ju det.
Det var det livet liksom. Bara.
Det var livet, jag ville inte riktigt gå in på det. Men det handlar ju om att jag på slutet skrev en grej för henne. Och på den tiden tog jag ju droger ibland. Det var ingenting jag hemlig höll, va?
Ja.
Men jag tyckte då att om jag nu jobbar för henne, då kan jag väl fan nu. Jag hade en lokal att arbeta i, va? Så ska jag väl ta det.
Då får
jag tjäna. Tjäna jag väl det, va? Och Sen efter det tog slut så fick jag då min första hjärtinfarkt. Mm. Jag hade ju 6 hjärtinfarkter. Och hör på det,
har du haft 6 hjärtinfarkter?
Ja.
Du är zombie.
Och så dessutom gick operationen fel. Så jag fick sepsis i bröstbenet. Och det är, alltså det är sån smärta att jag bad om att ge mig. Jag fick ju morfin intravenöst. Jag bad om mer. Då sa hon, då dör du.
Ja.
Och då till slut fattade de att jag hade sepsis. Jag blixtopererades. Jag åkte från Sankt Göran till Karolinska. Och jag överlevde. Jag förlorade medvetandet när jag var. Den var borta ett tag.
Var det då du fick blodförgiftning och när du skadespridde där på rosa?
Nej, det var 2 år senare.
Men Stig, när du förlorade medvetandet innan du gjorde det, minns du liksom om du kom över till andra sidan? Nej, eller mötte döden eller så? Nej, för det var en artikel i Svenska nu om folk som har dött och kommit tillbaka. Den var jävligt intressant. Jag har också sådana där minnen när jag skulle föda mitt barn och allting gick fel och så. Så minns jag att så här, jag var så här, okej, det är så här, jag kommer dö i barnsäng och det är fine. Och det var som att jag lyfte liksom från mig själv. Men det var väldigt, väldigt kort.
Vad hände?
Nej, men vi var ju i sjukhuset 3 dagar och vattnet hade gått och jag öppnades inte liksom. Mm. Och nu efterhand har man förstått att folk som har väldigt mycket stress och har haft posttraumatisk stress när man var barn och så, det är så kroppen kan reagera.
De har ju där, lyssnade du på min alkohol i bitar som hon läste om det?
Ja, jag pallade inte lyssna. Jag tycker det var
du stoppar
jobbigt.
Som framkallar och stoppar på.
Ja, vi gjorde allt det där och jag öppnades inte och jag var så att säga, jag mår ingen bra. Och de var så här, nej, men du, det kommer gå bra, det kommer gå bra. Och till slut var jag så här, nej, alltså, jag mår verkligen ingen bra. Och sen någonstans där så förlorade jag medvetandet. Och då minns jag att strax innan så var jag så här, okej, jag kommer dö i barnsäng, intressant. Och så var det inte mer med det. Mm. Så det var inte så här, vad ska hända? Och jag blir så rädd. Och sen så gjorde de akut...
Som MDMA-terapi?
Nej, jag lyftes inte upp, men jag minns att jag tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt med lysrören. Att det var för starkt ljus. Att jag ville liksom in i någonting annat. Jag ville liksom in i något mörkt. Jag ville liksom in någon annanstans. Och då tog de mig och gjorde akut kejsarsnitt. Det var liksom på sekunden.
Mm-hmm.
Och sen efter det vaknade jag upp. Men jag minns det här exakt, att jag inte var rädd.
Varför drog de ut på kejsarsnittet först då? Var det du som var envis? Eller?
Nej, det var de. De gör ju
min
det.
Ex-fru var det också.
Alltså, de ville ju gärna att man ska föda naturligt. Liksom. Mm. Men det var lite för länge. Och då hade jag varit där 72 timmar.
Min son föddes i USA. Där var det tvärtom. Man fick bestämma.
Och då hade vattnet gått 48 timmar tidigare. Och det har de ju sagt sen, de har väl bett om ursäkt, men jag tycker det var intressant liksom, dödsögonblicket, att jag tror inte man blir så jävla rädd alltså.
Nej, alltså jag har ju ingen minne alls av det. Och jag är ju katolik, va? Så jag träffade min alltså han som fick mig att bli katolik, jag gick hos honom slutet av 90-talet, Rainer Kers. Han ska flytta tillbaka, han är över 90 år, han ska flytta tillbaka till Tyskland nu. Han kom hit 1962. Och vi snackade lite grann om dödsögonblicket. Och det var ganska skrämmande, för han sa att i dödsögonblicket så kommer du att också bli klar över alla som du har skadat.
Just det.
Och det vill man ju inte höra. Alltså mina möten med Karl så nästan alltid varit, alltså jag tycker väldigt mycket om honom. Men han är så hård, va?
Mm.
Så
jag vill bara säga att jag tror inte på det där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej, jag vet.
Jag tror att det där är religiöst. Jag tror att det där är någonting.
Det är så religiöst. Du kan på när du vill lära känna varandra.
Ja, men jag tror på Gud. Jag tror på spiritualitet.
Kära där i helvete.
Nej, men jag är också uppväxt med det här himmel och helvete grej. Och liksom, och varje gång då när jag har flugit utanför mig själv och liksom varit på psilocybin och sett eller liksom connectat till en annan dimension, till och med sett aliens och grejer, så bara vet jag att det där stämmer inte. Men ja, man kan ha svårare om man har mycket demoner i sig eller någonting, så har man lite svårare att släppa taget.
Men jag upplever inte att jag har några demoner.
Nej, jag tror det kommer gå skitbra.
Berätta om din uppväxt. Du är inte kurd som när du var i Irak. Vi vandrar österut förra på.
Var är jag
du är från södra Iran. Shiraz, Vinets stad.
Jag är från
Vinets. Omar Khayyam läste jag mycket
om. Nej, men han är Hafiz därifrån.
Irans Bellman. Var han från Shiraz?
Nej, Hafiz är ifrån. Han är också jättestor. Han är liksom. Ja, fantastisk poet. Ganska religiös, men skrev ändå liksom om den här utanförskapliga, och de skrev i också så här bites, men man spår med hans bok idag är det liksom.
Men du vet att du läser mer av den klassiska perska poesin på svenska än vad du kan göra på persiska.
Ja.
Hej, den slapp Lina på det.
Nej, på grund av Erik Hermelin.
Precis, Hermelin är ju, han var ju jättespännande människa.
10 000 sidor är ju översatt av.
Och sen Hermelin. Så har vi ju också, vi har ju några, han satt ju sen in
i 40 år.
I psyket.
Ja, på psyket, Sankt Lars.
Men han, det var väl att han blev typ sufier, var det inte så? Att han liksom häktade med psykismen. Alltså, det är också väldigt så här, spirituell och ganska mystisk religion.
Det är någon tjejpolare till mig som är sufist, är det du eller någon annan?
Om jag är sufist?
Ja.
Nej,
det är den här kurdiska
tjejen. Ja, jag skulle säga att jag är ingenting
är
på allting på en sån
Ja.
Men nej, den här Hermelin, fan, spännande att du säger, för jag skulle vilja göra någonting.
Jo, men alltså, det finns två böcker av honom.
Ja.
Persiska antologin är de mest kända.
Ja.
Den har det kommit ut en till. Och alltså, hans översättningar är väldigt speciella, för att du vet, det här var under andra världskriget så spärrades han in på grund av att han var så aktiv antinazist. Och på 30-talet redan så, hans släktingar, jag träffade faktiskt en släkting till honom, de skäms ju idag. Men de lät ju inte honom bli tryckt eller någonting i Sverige. Eftersom han hela tiden jämförde Hitler. Men i översättningen har han noter, va? Där han beskriver dagens värld, va?
Mm.
Och han är så,
han var väldigt uppkopplad.
Alltså han
och så var, kan det ju bli, man pallar ju inte vara för uppkopplad och lämna skiten. Ibland kan alltså på när jag liksom varit på svamp, och så kan jag också bara plötsligt se in i någon framtid och bara, men fan ska jag med det till?
Nej, men han blir så,
det är skitjobbigt.
Han blir så uppdragad.
Ännu värre ketamin. Jag hade sex med en påfågel. En annan gång hade jag sex med en smurf.
Usch, Cyril. Usch.
Men.
Så ta inte ketamin, det är vår.
Eller för stor dos. Jag trodde det var cola.
Men det är liksom, nej men det är ju sådär. Man kan ju liksom expandera hjärnan och gå dit. Men alltså, Erik Hermelin, det här är väl ett elitistiskt samtal nu mellan mig och Stig. Som
går
här om Erik Hermelin.
Erik Hermelin är ju en av de som har påverkat mig väldigt mycket. Hans liv är ju det mest besynnerliga, för att han kommer då, han är baron, va? Men han bestämmer sig fram, han har bråk med sin farsa när han är tonåring. Och bestämmer sig för att bli en vilde. Och går ut på, eller han går ut på sjön, och sen så går han in i brittiska armén. Och blir, nu jag kan inte här helt utan till, men alltså han blir disgrace eller något sådär, det heter det, för extremt dåligt uppförande. Han var fruktansvärt alkoholiserad.
Okay.
Och var gripen i Melbourne, tror jag.
Fan, kan jag missa
det här? Vid 20 tillfällen samma dag.
Var han sjöman?
Ja, han var sjöman. Och så,
men hur kom han över mot sufismen? Alltså hur hittade han in i den persiska litteraturen?
Han var ett rockgeni, va? Och till slut så lyckades ju de tvinga in honom på Sankt Lars, där han då började studera. Och så rymde han hela tiden till Nyhamn och söp och låg med horor. Och familjen var helt förtvivlad, och tillbaka till Sankt Lars.
Ja.
Tillbaka till Sankt Lars.
Och hela tiden. Biografi om honom?
Ja, det gör det.
Det kanske finns någonting här man kan läsa för lyssnarna.
Men alltså, Erik Hermelin är en av de mest fascinerande personer under 1900-talet som vi har haft. Han blev väldigt gammal. Och han och Wilhelm Ekelund stod ju varandra väldigt nära, men träffades aldrig av principiella skäl. Ingen vet varför.
Okej. Vad var det jag skulle säga med... men Bahar, ja. Föddes du i Shiraz? Eller i
jag föddes i... Det, liksom snabb recap, jag har pratat om det här mycket. Men jag föddes där, 1979.
Revolutionens år?
Det var revolutionens år. Föddes väl kanske knappt månad efter revolutionen. Och uppväxt av mina första 10 år då, fram till årskurs 4 gick jag där. I en jättehårt islamistisk regim.
Mm.
Alltså, jag har ju inget annat att jämföra med, men det var hårt. Mm. Det var liksom uniformer, det var disciplin, det var kalashnikovs, det var rädsla. Mm.
Kalashnikovs i skolan?
Nej, men folk gick ju liksom, revolution, vad heter det? Islamisk garde. De ville ju föra in islam, och det var så här, då var de tvungna att gå hårt.
Ja, det är som när jag gick i Irak, det var kalashnikovs.
Ja, så jag visste ju ingenting mer än det, än att liksom, man accepterar ju det som blir. Men sen blev det ju också krig mellan Iran och Irak i samma veva, för att Saddam såg det, men nu kan jag angripa Iran och bli lite svagt. Och sen så hade de 8 års krig, så det blir bara värre och värre. Och jag bor ju ganska i södra, så var ganska nära Irak, så att det började liksom...
Men det ska vara fin stad,
hit the fan, fantastisk stad. I poesins stad. Och jag tror att det är liksom, jag har mycket poesi i blodet. Jag är ändå uppväxt med poesi, inte litteratur men poesi. Jag
känner sen kom det ändå... till min födelseort Farsta.
Nej, jag kom till Trelleborg.
Okay.
Jag har ju verkligen alltså transiterat. Så kom jag till Trelleborg 1989 november. Bodde där 2-3 år. Farsan knas, mamma tog oss till Stockholm. Och sen blev det Bagarmossen och sen Farsta. Så jag kände ändå att Farsta är ändå i mitt hem. Och sen när jag var så här 18-19 så ville jag liksom bort. Jag kände att det finns något annat för mig där ute, och jag vill dit. Och sen liksom mötte jag skådespeleriet och konsten. Och då visste jag.
Men där kan vi, jag och Stig prata om kultur, men du sa till mig att hade du inte, det var ju kul också, för du, den här Linus vi pratar om, det är Linus Tunström alltså,
ja.
som jag berättade att jag hade konkurrens, för jag såg mig i alla fall som snyggast i Kungsholmens gymnasium, och fick ofta höra om någon som var snyggast i Södra Latin då, med blont hår och bruna ögon, Linus, så att jag störde mig lite på honom, och sen också när han då fick debutera 20 år gammal på Galeasen med jungfruläkaren Jean Genet som var min pappas polare dessutom och passade min lilla syster.
Ja, det måste varit jättejobbigt.
Alltså, så jag var lite irriterad på honom. Men sen har vi ju gemensamma vänner. Så jag hade ju faktiskt träffat en gång då hemma hos honom. Som har tagit mig dit på fest. Så han är jättetrevlig. Och sen sa både du och Stig att han och jag är lika varandra. Så.
Ja, alltså, Linus hade, jag har haft en sån konstellation med Linus.
Mm.
För att, jag
har de har sålt sig till kvinnor, Linus.
Mm. Ja, men alltså,
så
jobbar han ju som assistent till Rickard.
Ja.
Och Rickard betraktar jag ju som...
Günther, vi pratar om Rickard Günther.
Jag har gjort en film om honom.
Precis, ja.
Och jag gick fram till Rickard efter att ha sett hans första stora pjäs och sakrament, kramade om honom och sa, du är ett geni. Jag vet, så.
Så sa Linus det?
Nej, jag sa det till Rickard.
Du sa det till Rickard Günther och han sa, jag vet.
Jag vet, ja. Och sen, vi måste samarbeta, sa han. Och så gjorde vi det.
Ja.
Så jag hängde ju då med Galeasen då redan alltså sent 80-tal. Alltså jag skrev en pjäs direkt för dem, instant theater kan man säga. Alltså, vi visste inte hur pjäsen skulle sluta. Det var 3 timmar lång, 3 akter. Och jag skrev varje scen och den skickades med bud. Och han regisserade, va. Och han hade aldrig gjort ett genomdrag, utan första genomdraget var premiären och också pressgenrep.
Så var kommer Linus in i bilden?
Och då kommer Linus in. Han kommer in några år senare. Och då är han sådär muckig, va? För han är liksom...
Jag har hört det.
Du vet inte riket.
Nej, men alltså... Jag tyckte att Rickard var så jävla snäll mot Linus.
Ja.
Och lät Linus göra grejer. Men han skulle liksom vara... Hade guldkedja och skulle vara liksom lite tuffa killar. Och jag fixade inte riktigt det där, va?
Nej.
Och sen så blev vi kompisar.
Ja.
Han skulle göra en grej i Göteborg. Ska jag dra den här?
Ja, gör. När ni sålde er till kvinnor? Eller?
Nej, hon har inte sålt sig till kvinnor.
Nej, men alltså...
Det är Stig's story.
Nej. Ja, säger
du. Har du träffat Göran Tunström?
Nej.
Nej, du har träffat honom. Nej.
I alla fall. Jo, jag har träffat honom.
Ja.
Men det tar vi inte med. Nej.
Tyckte du inte om honom? Nej. Var det beef?
Men du var ju ändå ett Nobelpristagarämne. Men
nej, det var
jag... som författare vet jag.
Nej, men jag gillar inte hans stil. Nej.
Men det är det som är jobbigt när man lär känna folk. Man är så här,
ja, men Linus och jag har ju mycket gemensamt. Både våra mammor är konstnärer och båda var papper och författare.
Så ni måste ju förstå att när jag träffar Lilka, jag hade ju ingen aning om vem det är.
Jag tror att vi kan känna igen oss mycket, att man liksom, man får inte störa pappa som skriver, man får inte störa
jag
mamma
fattar, som sitter. Jag fattar, men alltså, för mig, jag vet inte vem gör han, jag vet inte vem blir.
Nej, men alltså, jag kan
berätta, liksom inte härifrån, för jag hade inte.
Nej, men jag kan berätta den här, för det är en ganska bra story. Vi sitter i Paris, 96.
Mm.
Och så är jag och P.O. Enquist och så är det Jean-Baptiste Brunet, så är ju Seger Bjurström som är den tunga översättaren. Och det är Seger som bestämmer i stort sett vilka författare som ska översättas i franska. Okej, okay, och så är det jag och P.O. Och så säger Seger någonting om P.O. som en dokumentarist. Och publiken fattar ju ingenting. Alltså det översätts ju naturligtvis till engelska. Och då så säger jag, för det pågår en diskussion i 10 minuter och ingen förstår någonting. Då säger jag så här, ja, ingen förstår någonting så jag får förklara. Nu är det så här att CG har varit oförskämd mot PO och kallat honom dokumentarist. Och PO har svarat att han inte har skrivit någon dokumentärroman sedan 60-talet och nu är vi 96. Jag måste säga att CG har rätt. PO är ingen stor författare, men han är en stor dokumentarist. Och nu måste jag gå ut och röka, för jag fick inte röka.
Mm.
Och det blev ju liksom kalabalik. Och jag kommer ut, och så sitter Tony Lindgren och Göran Tunström och småskrattar. Och då säger jag så här till dem, tittar jag på dem och säger så här. Ni sitter här och småskrattar. Men det ska jag säga er, att jag har respekt för P.O. Enquist. Er betraktar jag som underhållningsförfattare. Och så gick jag bara ut och tände sig.
Fan vad intressant. Göran har jag drömt om också. Massvis.
Ja, och
Tony
Lindgren tog
Tony Lindgren tog
det som en man. Han sa, du, det har jag redan förstått att du gör. Och bollmade vidare på sin pipa. Men, sen erkände jag senare, några veckor senare, att jag hade ju fel. För hans roman Hummelhonung är ju lysande.
Den är skitbra.
Så om han blev bra då, förstår du?
Men i alla fall, men
jag förstår.
De hade ju på, Göran Tunström var ju del i den här konstnärskolonin på Hydra på 60-talet. Ja. Leonard Cohen, han var ju först författare för sitt första
arbok. Alltså det här med Hydra, precis.
Ja, min
revisor
och hus där, så jag har ju varit mycket på Hydra. Ja.
Och, alltså när Göran, det här är vad jag har förklarat för mig.
Don Axelsson som också var en del av den här kolonin, hon var min pappas första frus protégé också. Så att det finns lite band från min familj till det där Hydra-gänget också. Ja. Och jag har varit mycket, jag älskar Hydra.
Är du kär i Linus?
Nej.
Du är kär i Linus, punkt och slut.
Vem vet, sen kommande bromance.
Du får ändå sitta med hans ex-hustru, det är ju ändå...
Nej, men alltså, du
också... börjar nästan
med... berätta en historia, för det är en så bra story.
Ja, berätta bara... kvinnorna.
Alltså, han ringer mig och säger att vi ska ses på...
Ja, på Linus eller Jan? Linus ringer mig.
Säger, kan inte vi ses på gondolen? Men jag säger, men jag åker inte till Söder, jag gillar inte Söder. Det här är ju en lyxkrog och jag betalar taxi. Och jag var ju fattig som barn.
Mm.
Så jag säger, okej. Okay. Vi sätter oss i, det är ju en fantastisk utsikt då. Det var precis nyöppnat. 90-talet någon. Och utsikt ut ur Djurgården och så där. Så kommer två äldre damer. Som är kanske, jag är i min ålder nu ungefär. 65-70. Så ganska bra ut. Så jag kan få sitta här. Ja visst får jag göra det. Det var ju 4 tjänster vi får törja. Så börjar han prata med oss och då säger jag, jag vill inte vara oförskämd men vi har ett möte och han ska komma i tåget så vi har inte tid att prata med.
Mm.
Men vi har väldigt mycket pengar.
Alltså kvinnorna sa det?
Ja. Och du ska ha sett Linus min. Han blev tomat. Han sa att han skulle vara så tuff.
Han blev obekväm.
Han började studera båttrafiken ut till Djurgården.
Från där genom fönstret. Och du då?
Han tittade ut genom fönstret.
Du började förhandla.
Vad sa du, Steve?
Du började förhandla.
Nej. Det var ju äckligt.
Ja, de ville köpa er. Häxor, vilka häxor?
Ja,
skoja.
Det var Linus sida.
Ska vi, nej, men han är fin.
Ska vi ta dina kort? Jag sa till Stig när vi sett dina... Du har tre kortfilmer som finns på SVT Play.
Ja, det är en trilogi, det är en trilogi, exakt.
Som jag sa till Stig, jag skulle vilja sammanfatta dem som kvinnor i konfliktfyllda situationer och svenska koder eller någonting.
Ja, men alltså, det handlar om... Alltså, det grejen är den att vi har lite olika åsikter på en punkt. Jag ska försöka förklara mig kort. Alltså, det du beskriver som den svenska rasismen...
Mm.
Det är något som är lite specifikt för kulturvärlden.
Mm.
Och tjänstemannavärlden. Alltså den är ju inte alls... Alltså när jag på 90-talet umgicks jag med ett gäng... Torsten Flink skulle göra en grej med såna här så kallade värstingar. Alla som var invandrare, de tog mitt parti. Och alla som svenskar tog Torstens parti. Därför att han tyckte att de hade inget språk. Och han var emot rasism. Och de sa, det finns ingen rasism. Sverige är okej. Okay. Rasismen kom senare, förstår jag.
Mm.
Alltså, det var inte så bland de som var unga. För det fanns ju skins, men de var ju så få. De åkte ju på stryk hela tiden.
Alltså, det jag beskriver i min film är ju inte det svenska samhället. Så det är klart att det blir det som jag lever här. Utan jag försökte liksom fånga din tid jag är i, det, liksom den strukturella problemen liksom i den tiden som vi är i, där det är så här, ett ord blir implicit eller liksom går över och liksom vem blir förövare och vem blir offer. Så det är de sakerna som jag har liksom lekt med, och det är sista delen, Åsnelandet, som jag tycker är, som jag, den har jag vunnit mest internationella priser för, och jag tycker den är bäst. Utan då är det liksom när man är ett offer tillräckligt länge, så börjar man ju internalisera det på sig själv. Och så jag, för mig är det inte så intressant att säga så här, rasismen ser ut så här, för att vi vet ju alla liksom att det finns en norm, och den är vit. Och sen så där högst upp så är det liksom en vit man. Mm. Det är liksom normen.
Mm.
Sen allt annat är liksom, sen har vi ju klasssystem, alltså, och så vidare och så vidare. Men så jag vet inte om rasismen kom då eller inte. Jag har mött rasism redan när jag bodde i Iran. Där var det liksom mot afghanerna. Vi hade jättemycket afghanska flyktingar, de hade inga rättigheter, och jag förstod det aldrig.
Mm.
Jag förstod aldrig varför jag inte fick prata med dem, tyckte det var jättesnälla människor. Sen kom jag till Sverige, det första som bland de första som hände i Trelleborg är någon som skriker jävla svaskallar, åk hem. Och jag var så här, svaskalle, okej, det är något liksom man blev kallad för. När jag var 12 år blev jag tryckt mot väggen av en kvinna, äldre dam, som säger, ni för fan, ni måste åka hem. Så rasismen har jag mött i väldigt, väldigt, väldigt olika former. Så jag vet inte om jag kan hålla med dig att det inte fanns, men den var ju inte lika utbredd kanske.
Nej, och det var framförallt ett skånskt fenomen. För när jag frågade folk 2015, när det kom den stora flyktingvågen, då frågade jag känner en massa svarta och araber och så, folk från Mellanöstern, om de hade stött på rasism här i Stockholm. Men alltså det är folk som jobbar som... De har kiosker eller jobbar som diskare eller du vet.
Men vet du, det är inte heller så...
Varför har de kiosker?
Nej, men vänta för det är också inte så många som är uppmärksamma på vad det där är. Förstår du? Alltså, det kan vara så här, ja det är vi. Alltså, min mamma tycker så här, ja det är vi och sen är det dem. Och sen är det skillnader i världen.
Ja. Man
är, men det du säger stämmer ju inte heller. För vi har ju faktiskt adopterade människor här som är liksom äldre generationer som har pratat jättemycket om utanförskap och exotifiering och
liknande. Alltså, med det var ju kul med Rinkeby svenska också, ja. För där var ju Nanna Blondell som, ja, jag till och med varit barnvakt åt henne när hon var liten, för att jag uppväxt, som jag berättade för dig, med hennes stora syster är min gamla klasskompis, och hennes storebror är då han som, jag kallar Omar i min debutroman, vi bodde ihop i New York och i Stockholm, så det var kul att du tog henne, för hon har ju inte invandrarkoden, hon är uppväxt i Vasastan,
så
det var kul att hon var där, men däremot kom jag ihåg, i och med att det här som vi pratade om förut, att jag var på somrarna i Karibien och Haiti och sådär, så att det var ju bara svart jag hade att leka med. Så jag blev på något sätt någon form av färgblind. Och i Vasastan där, det var mycket vänsterintellektuella kvinnor. Mm. Och de amerikanska desertörerna från Vietnam, de blev som kungar bland dem då. Så jag hade ju bara i min klass 4 afrikanska. Men då kom jag ihåg att ibland när man satt på en busstation så här, då kunde du komma förbi någon gammal tant och bara... Jävla neger, åk hem till Afrika. Så den fanns ändå.
Ja, så jag vet inte, Stig, nu känner jag liksom att vad heter podden nu? Den heter Ni är...
I otakt med samtiden.
Otakt med samtiden. Och där får du liksom lita på att jag pratar om erfarenhet. Jag vet att man vill säga så här, nej, det är klart alltid har fucking funnits rasism. Så länge vi har haft kolonialism, hela världen är för fan uppbyggd.
Alltså,
självklart är det det man kan säga
alltså,
så här, nej,
du har
inte...
Det som irriterar mig, vet du vad det är? Det är att det är en massa... Har du läst det? Har du sett den filmen Måste Git för det första?
Ja, jag har sett den. Men jag vill bara säga en annan sak. Så här. Om vi tänker att alla människor är jämlika och är så besatta av godhet... Det är exakt det som kommer göra att vi går under. Det är exakt det som inte kommer göra att vi ser strukturer, vi ser liksom vem som har potential att göra vad. Och för det är liksom lite inne på det du pratar om. Du är liksom lite inne och nafsar där. Och det är då liksom när man blir färgblind och säger så här, alla människor, för mig är alla lika. Nej, men det är skitsnack, det är de inte. Det är klart att du är kodad att se en svart människa eller en utländsk tjej. Du är kodad att se det annorlunda. Och det är sen när man får syn på det där, det är då man som en riktigt bra ledare, alltså svensk politik, om de skulle vilja ha hjälp, så kan jag hjälpa dem. Det är då du på riktigt kan göra integration.
Men det som irriterade mig, det var att det är en massa, jag skrev ju då om Evin Abads diktsamling, va? Jag var den enda som recenserade den i Stockholmspressen. Och jag tycker det var skitbra. Men hon tar ju upp det där problemet med att hon kommer då från förorten. Och går på scenskola.
Vi har gått samma skola.
Och hon beskriver då hur alla där försöker spela fattiga. Och hon är ju då fattig på riktigt. Va? Och hela den här kulturvärlden som har ställt upp då på antirasism och sånt där. Va?
Ja.
Har då skapat, menar jag, eftersom jag känner så många liksom, som är riktiga invandrare från förorten, va, har skapat konflikter som inte kanske har varit nödvändiga. Och att det är vänster.
Men är det inte det jag pratar om då? När du vill vara för god? Så att
ja,
din
det som Stigen är också att den är nästan explicit för kulturvärlden, för vi pratade om dina filmer efter att ha sett dem.
Ja.
Och då sa jag det som jag hade sagt till dig, när du är Tanja som filmade dig någon gång, mitt chilenska ex som var med och uppfostrade min son.
Ja.
Vi var ihop i 5-6 år och jag kunde ofta ibland säga typ att Hon kunde också vara så här, spela offer. Nej, det här får jag inte. Det här gör det som bara för att jag är blatte. Det här gör jag bara för blatte. Jag bara, men öppna DN. Kolla på vilka som skriver där. Det är bara blattebrudar. Kolla på SVT. Du kan vända det här du ser som någon svaghet till en styrka. Och idag är hon ju... idag sköter hon riksdagens alla filmatiseringar. Det gör hon ju för att de hade inte velat ha en svensk.
Jag tar upp i Åslandet. Ja, det är så här, när har blivit internaliserat för det.
Men däremot är det som du sa till mig förut när vi var ute och käkade eller någonting. Att hade jag inte haft Linus hade de hade rövknullat och kört över
mig för att
han hade sån stor respekt.
Utnyttjat sönder mig.
Och där var det till exempel. Jag kan ta ett exempel här med Tanja. Hon var ju med och hon var ju filmade, för hon växte upp med Leo i Jordbro där. Så hon har ju filmat Kartellen från dag ett innan de blev rumsrena. Och så skulle hon göra, och hon planerar att göra en dokumentär som hon fortfarande planerar att göra. Då gör SVT, då ska de göra en dokumentär när Kartellen blir rumsrena. Då vill de ha hennes material. Då säger hon så här, du kan få... Jag vill vara med och regissera. De bara, nej men du kan få lön som liner producer. Om vi får materialet. Hon bara, nej, då gör jag hellre min egen dokumentär. Sen kommer deras dokumentär på SVT Play. Då har hon snott 3 minuter över henne rakt av. Och hade hon inte haft mig där, för då skrev jag, då skickade jag en faktura. För hon ville inte heller göra så ovän som många. Jag har också varit i de här situationerna med SVT. Man biter inte den hand som föder för framtiden. Så jag skickar bara en faktura till SVT och skriver 60 000 ska betalas in imorgon. Annars skickar vi Monique, vår advokat, på det, och en stämning på 800 000. Och då fick hon pengarna direkt.
Nej, men det är klart att det är så. Det är de strukturerna jag pratar om. Inte så här, Sverige har gett mig så jävla mycket. Sverige har, hade jag varit i Iran hade det inte funnits en chans att jag hade kunnat göra den här resan. Alltså, aldrig. Där är det liksom som USA. Du föds med det du föds med. Det går inte att liksom klassförflytta sig. Skulle jag åka till Teheran och bli skådespelare och vara med i filmer, vara så där uppkäftig, det skulle inte gå. Jag hade fått en kula i huvudet. Så att Sverige har gett mig så otroligt mycket, och Sverige har också hjälpt att de har gjort liksom program. Du vet, liksom kultureliten och bara så här, okej, scenskolan ser vitt ut, hur ska vi göra, hur ska vi nå dem, hur ska vi få dem att komma in, ja, men vi kanske måste ut i förorterna och berätta att det finns sådana här skolor, och det är så jag egentligen har liksom förstått att det finns.
Jag vet
så
när
det... så Sverige har ju allt det där också, det får man inte glömma, men problemet är ibland att det är så här, att man spelar inte på samma liga. Förstår du? Det är så här, hit men inte längre. Okej, men du kan inte komma och ta över, för det är fortfarande vi som bestämmer.
Jag vet, jag kan berätta precis när det där hände. Det var på 70-talet, jag gick i filmskolan 77-79. Och då hade vi en motsättning mellan våra öststatslärare och de svenska lärarna. Och de svenska lärarna gick till facket och menade på att öststatslärarna arbetade övertid som var obetald. För de var stolta för att de var lärare. Va? Mm. Och vi hade också väldigt många invandrarelever från Polen just. Och de omgick sig med mig och tyckte att jag var den enda som var normal. Mm. För de andra svenskarna var så ointresserade av kultur. Va? Förstår du? Så varför går de inte på filmklubben? Vi hade ju gratiskort. Mm. Jag sa, jag kan inte rå för det. Va? Så jag var ju på polska fester och sånt där då, redan då på 70-talet. Och då så kom det då... Man tog inte in invandrare överhuvudtaget, va? Men man gjorde det i Danmark. Mm. För min kompis Åke gick samtidigt med industrier. Och de tog in invandrare som var framgångsrika. Och så skulle de då ta in invandrare till slut.
Mm.
Och då är jag på filmhuset. Så kommer det en blond tjej fram till mig och säger, det är du som är Stig Larsson, va? Ja. Du måste hjälpa oss därför att de håller på att slänga ut min kompis som är svart. Bara för att de skapar problem. För hon tyckte att lärarna var så dåliga. Hon hade helt rätt. Mm. Och urusla lärare.
Mm.
Och då så ringde jag naturligtvis Petter Skavonius på DN.
Mm.
Och då hade de det mötet. Och de fick helt enkelt anställa andra lärare. Det kostar hur mycket pengar som helst.
Mm.
Men hade inte jag räddat henne då, va? Så hade de kastats ut.
Mm.
Så att det fanns till 70-talet. Va? Och det var alltså, de där var vidriga. Det var liksom vänstermänniskor som hånade vår lärare från Ungern för att han inte kunde skilja på han och hon.
Just det.
Och var jude och rökte cigaretter med munfilter. Alltså antisemitism.
Ja. Nej, men som det är idag. Det är bara att kolla hur det är idag. Hur som, jag vill inte prata mer om det här, för det här är ett väldigt, väldigt intressant ämne.
Info, va?
Det här är liksom, vi vet exakt hur det är. Och för min del kan jag säga så här, jag jobbar hårt. För jag har jobbat hårt för att vara där jag är idag. Det är liksom, dörrarna har öppnats, men när jag har tagit det så har jag haft jävligt mycket disciplin av att liksom fortsätta, bli bättre, lära mig, läsa på, komma och lyssna på diktsamlingar, se vem fan är Erik Hermelin, förstår du vad jag menar? Och det är där jag kan se liksom de som har haft förutsättningar bli lata.
Mm,
de gör inte.
Ja, men det sa jag ju till min inneboende, som vi pratade om förut, greken. Han heter Achilles, men Bahar tycker han ska heta Adonis. men han fall, när vi satt och då, vi fick i alla fall dricka lite grekisk
direkt den där
kvällen. Hon bara, do you know what they said about Cyril in Sweden? They say he's a really good writer, but he drinks and fucks and take drugs. And he bara, listen, han vill jobba bara i London och Paris. Listen, the only rumors that reach London and Paris is that Cyril writes like Anton Thompson, Hemingway, George Orwell, and don't you think if you do that once in a while he deserves to drink, fuck and take drugs? We're from the same culture. We're men that don't cry. We're men that don't talk.
Det känns som att du träffade liksom din roommate, träffade din soulmate.
We work hard. Och hon bara, då blir hon så här svensk. Hon bara, men vad då är ni män som inte gråter? Han bara, no.
Nej, jag sa inte så. Jag sa så här. Jag tycker på riktigt det här med liksom, vårt största problem i världen är att män inte ska få tillgång till sina känslor. Alltså de har blivit kidnappade från att få tillgång till sina känslor. Och det är någonting som är så här, alltså jag som feminist, som kvinna som liksom föder barn till den här världen, är så här, att män har fått bli kidnappade från sina tårar. Det är fruktansvärt.
Det håller jag verkligen med om. Där håller jag med dig.
Jo, men det, då gör man som Hemingway sa. Du sitter bakom maskinen och blöder. Skrivmaskinen.
Nej, skit i det där, förstår du. Man skulle kunna vara helt... Det är liksom...
Skit i värdighet. Var uppriktig.
Ja, det här, jag tycker det är fruktansvärt. Det kommer någon, du vet, skulle kapa mig från allt som jag är. Och det vill de ju. Det vill ju ständigt.
Nej, men det är alla fall det jag skulle säga som jag sa till greken. Han bara, du kommer träffa många svenska skådespelerskor under dina 3 månader här. Men det man ändå måste ge henne och de andra blattebrudarna är att de är self-made. De andra svenska kvinnliga skådespelerskorna kommer inte de våga komma. De har bara rika pappor.
Nej, men det jag menar är så här, man jobbar hårt. Och det är som 99% stängda dörrar in ens face. Och sen så är det 1% som man lyckas. Och då, när man liksom står där och ändå har lyckats, då är det liksom så här, ja men det går ju så bra. Det är er tid nu. Man bara, bitch please, vet du hur mycket jag har jobbat för att liksom nöjt. Så det kan jag ibland irritera mig på, men vad fan, så är det ju, så tänker ju människor, är ju bara så där. Men jag vet att ni har lyssnat på min radionovell och det är första gången jag
den kommer i helgen. Skrivandet. Den var faktiskt riktigt
det var en väldigt bra röst.
Tack.
Jag hör att det är bra direkt på rösten.
Vill du att jag ska läsa någon av dina böcker så gör jag det, Stig.
Det måste jag verkligen tänka över.
Ja. Tänk på det.
Jag läser ju själv.
Nej, men det var väldigt
bra. Det kanske blir kaka på kaka om du läser din egen text.
Nej, men jag tog henne till min förläggare på Bonniers för att hon har en egen bok på gång. Och då var det så här typ... Så nu skämdes jag när jag hörde den här. Liksom, jag bara, ja, men hon kan skriva själv. Faktiskt. Jag behöver inte min hjälp. Men ni kan hyra in
mig. Jag vet att jag kan skriva. Jag har alltid varit bra på det. Mitt problem har ju varit att jag har haft så jävla mycket dyslexi i mitt liv. Alltså, det har verkligen varit så här... Du vet, och en och ett och dyslexin och det flyger, så det har tagit tid för mig att kunna erövra liksom skrivandet och jag kommer ihåg med Linus var så här, du skriver som min mamma, hon ändrar ju också stor och liten bokstav tydligen och så det har tagit lång tid, men nu känner jag att jag har erövrat det, att jag är så här, jag är inte rädd för stavfel, för det där kan faktiskt jag bara betala någon och fixa och korra.
Mig till exempel.
Alltså till exempel Cyril kommer jag ta en 500-swish. Kan du? Men du får inte börja flytta om grejer och göra satser och grejer.
Alltså jag måste ju rätta honom hela tiden.
Men jättekul. Ja, men då skrev jag den här radionovellen.
Vad vill du säga att den handlar om? Den finns alltså nu på Sveriges Radio.
Sveriges Radio Play.
Den går här i helgen.
Drama. Ja, fast jag vet inte när vi kommer ha premiär. När den här har premiär. Det är nästa vecka. Då har jag redan haft premiär. För jag har premiär på lördag. Nu på lördag 30. Ja, men det är ju ett... Jag kommer ihåg liksom, när Moa Gammel ringde mig så var hon så här, Bahar, jag vill göra, innan jag lämnar radiodrama så vill jag göra någonting om flykt, alla människor som har flykt. Ni är liksom inte en stor massa, ni har ju helt olika personliga historier. Och var så här, ja men det har vi fan, och jag tycker att Moa är så jävla grym. Och då, snygg och cool och allting. Och så fick han liksom, ja men en liten anställning av att skriva för dem. Och det är väl mitt första så här riktiga skriv... uppdrag som jag har fått. Och det ska vara, den är transit, liksom handlar om hur man har flykt. Man fick välja fritt och då valde jag att göra, jag heter inte Esmeralda som titeln är.
Min kusin i boken. Du Esmeralda. Gjorde det från min...
Nej, bitch please, jag gjorde klart den här i höstas. Alltså.
Nej, men jag måste berätta en grej, för att vi hade ju, vad heter det, Agri Ismer som förra gäst. Och då tog vi upp där min tveksamhet inför magisk realism och framförallt mina aggressioner mot Gabriel Garcia Marquez. Mm. Och så börjar Salman Rushdie, så börjar jag läsa André Tichys nya bok som heter Händelseboken. Jag har inte läst klart den, men jag har läst 2/3. Mm. Och han använder ju, kan man säga, det sparsamt, men det handlar just om flyktingar från olika delar av världen. Va? Du ska absolut läsa den.
Jag ska absolut läsa
den. Den killen kan skriva.
Ja. Men jag är jättenyfiken på vad ni tyckte. Alltså lite kort, jag kan bara säga för lyssnare vad den handlar om. Den handlar om, alltså jag heter inte Esmeralda, och genom Esmeralda så kommer man, liksom, de har flytt någonstans, kommit till Sverige och det är liksom efter, bara för att liksom bomberna inte faller längre, så betyder det, sen är det assimileringen, och genom, hon tar sig liksom genom 2 familjer och hur alla har anammat det nya landet. Mm. Och vilket liksom trauma de kommer med, och att alla verkligen från samma familj har olika erfarenheter. Så det är det, och den har också lite satir och lite komisk. Men jag är jättenyfiken på vad ni tyckte. med era liksom författaröron?
Nej, men tyckte det var bra och avancerat skrivet. Den rörde sig ändå på flera.
Ja, den rör sig i flera.
Det gillade jag liksom. Den bara, utan att det blir, när en del gör sådana här grejer, kämmer och sådana, då blir det för krystat och genomtänkt. Eller det här var genomtänkt utan att det kändes krystat.
Ja, jag tycker om att röra mig i tid och rum. Och det kan man göra när man skriver. Det är ju kul. Det kan man inte riktigt göra i film. Det funkar inte.
Men testa att läsa den här t-shirten.
Vad tyckte du då, Stig? Skit i hand. Vad tyckte du om min text?
Ja, men alltså det är
honom.
Hur långt jag har bara hört en kort grej. Det var ingen lång grej.
Nej, det var bara 30 minuter. Men,
ja, men det var bra.
Det var mitt första skrivargrej, så jag känner att lyssna, jag vill veta om mästaren själv vad han tyckte.
Det är jävligt bra.
Tack.
Därför att det var bra, alltså man kom in i karaktären.
Ja. Jag gör ju alla rollerna själva. Vem är bäst av mig och Ola? Också att man skulle liksom tävla mot Ola Rapace. Nej, men så här, alltså, Cyril sa någonting till mig. Han var så här, jag har aldrig träffat någon som kan mer än mig. Om någon. Då sa jag så här, men jag kan ju mer än dig. Cyril sa han, men det tror jag inte att du kan. Jag sa, jo, för att jag är ju kvinna. Och jag är invandrare, jag har varit i flera kulturer, så automatiskt så har jag redan liksom, kan jag redan mer än dig. Du kommer aldrig liksom kunna bräcka det där.
Du kan göra saffransfis med bärbebär.
Han stod i ett sånt hinder och det är hans största problem.
Och dessutom så har du, vad heter det, legat bara med kvinnor. Så att jag är liksom, ligger jättemånga.
Men det är ju
det. Förutom Linus då, som han ska bli ihop med nu. Karma.
Vänta. Usch. Nu sätter jag på. Okej. Nej, ta den första. Maria Magdalena.
Jag iakttog mig själv där i vårt ljus, vårt mörker. Kyla, värme. Amfetaminrus, kokainrus, dimma. Medan jag komprometterade tid och du och din mor var rädda att jag skulle dö i hjärtattack. Jag såg din kärleksjakt, blattebrudars pengajakt. På Astoria där vin blir till vatten, liv på luft och vatten. Färglösa handgranater, svarta medelhavsögon.
Bra.
Ska vi ta andra också?
Om du vill.
Ta karma.
Karma. När vi i storstädernas innerstad bemedlar förorter köper ladd av barn som Adde, snöpojken, som om de vore fodorabud. Vi såg hon och jag hur barnen som kör ut åt innerstan levde i grupp i den nu övergivna lägenheten på Vikingagatan de hyrde i andra hand av hennes vän. Där låg vid resormadrasser, rester av kycklingklubbor, flugor, mögel, spyor, avföring. Då är mördaren i mig, mördaren i dig, samhället vi byggt, jag och mitt nät. Först när min son växt upp, min dotter, i augusti föder en son, då känner jag karma, då känner jag skam. Pojkar kommer fortsätta dö, mammor, pappor, systrar, bröder får gråta, vår hus begravningar.
Det är en bra dikt också.
Tack. Riktigt bra.
Ja, faktiskt.
Kanske nästan bättre än Ola.
Lyssnarna får avgöra.
Jag får Ola börja rycka upp
sig. Ola med konkurrens.
Nej, Ola får rycka upp sig. Ska vi ta en selfie eller vad är det som händer? Ja. Får jag kontrollera den här selfien?
Ja, gör det.
Tack så mycket.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.